Ja, det är torsdag och denna torsdag så är podden sponsrad av Stax. Alltså STACCS. Och vad är det undrar ni? Det är en streamingtjänst som är asbra med massa grymma konserter och musikdokumentärer. Till exempel Queen, The Who, Coldplay, Mötley Crüe, Oasis, Aretha Franklin, Bob Marley, Mando Diao, för att nämna något svenskt. Det som också är så bra med det här är att det kommer en ny konsert varje vecka. Så det är alltid en stridström av nya mäktigheter som kommer in. Så det är bara fortsätta att njuta. Men tillbaka till erbjudandet. Och det här erbjudandet är då att man får testa gratis en månad. I vanliga fall så är det ju en vecka, men nu är det alltså en månad gratis. Och sen så kan man välja ett månadsabonnemang för 119 kronor per månad eller passa på att signa upp för ett helt år. Då kostar det 599 kronor per år, vilket jag tycker är otroligt värt med tanke på hur bra det är. Och något som också är väldigt fint är att man kan titta när man vill på mobil, iPad, dator eller TV, och man kan skapa sin egna setlist med låtar från olika artister och konserter. Och det är grymt. Gå in på min Instagram-profil, där ligger en länk, och klicka på den och testa Stax. Jag säger stort tack till Stax. Denna vecka så har jag äran att ha artisten Klara May här på besök i Nordnordpodd. Hon är aktuell med sin EP Learning Experiences. Fantastiskt, den ska ni lyssna på. Vi pratar massa såklart, vi pratar om och att EP Learning Experiences, Full Control, Country, Storytelling, kärleken till text, måla upp bilderna, köra fast. Jag är helt tom. Egot upp till bevis, signerat i USA, jag är ingen som dansar runt. Ace of Base, två olika saker, USA-turné, ensamhet, stor i Asien och att göra det jag vill. Några få spörsmål som vi går igenom denna torsdag. Även stort tack till Norrlands Ljus Alkoholfri Ekolog som är min huvudsponsor. Ni är bäst. I love you guys. Följ mig gärna på Instagram, Nordmarkpodd. Där ser ni allting som händer med podden och annat krimskrams runt som cirkulerar i mitt liv. Maila till info@nordmarkrecords.com. Jag svarar alltid. Vi kör. Klara May.
Yes.
Välkommen till Nordmarkpodd.
Tack.
Hur är läget?
Jo, men det är jättebra.
Vilken grattis till EPM som jag har fått äran att lyssna på, som kommer vara ute när det här avsnittet släpps. Så det är nämligen snart. Och den är 8 april va?
8 april, precis. Så roligt.
Så roligt.
Ja.
Känns det skönt?
Det känns jätteskönt. Det här är verkligen den första EPM där jag har fått full kontroll på ett annat sätt. Och får gå det här lite mer organiska country stuket som jag har velat gjort länge, men har blivit lite stoppad av de större makterna.
Precis, the evil forces.
Ja, exakt.
Ja, men du vet, de har ju, jag läste det någonstans att det är någonting som du liksom länge har velat komma tillbaka till lite grann. Har du haft, har countrymusiken alltid varit en någon slags grundpelare i?
Ja, egentligen, alltså i tonåren, man testade ju allt. Mm. Jag hade min punkperiod, Avril Lavigne, AC/DC, Highway to Hell. Det var stadig låt på min repertoar. Ja. Nej, men man testade allt. Jag testade rock, jag testade pop. Och gled ändå in på det här pop, elektroniska popspåret som många gjorde. Och just countryn, det som fångade mig var nog texterna. Mm. Och det här storytelling biten, att man kan bara lyssna på en countrylåt och blunda och nästan se allt framför sig. Och det var väl någonting som jag verkligen fångades av. Mm. Och jag älskar ju texter själv. Det är så härligt när man får till en text. Att bara, och gud, nu känns det verkligen som en historia. Du kan blunda och du ser det.
Mm.
Och jag är ju väldigt exalterad över texter. Så spelar man upp en låt och man verkligen känner att här fick jag till det.
Mm.
Och så spelar man upp den för min mamma eller min kille. Och så bara, ja, vad tyckte du om texten? Och de liksom...
En sån smiley som är helt rak text. Ja. En rak mun och bara...
Jag inser att kanske alla inte lyssnar på texten. De flesta lyssnar på helheten. Mm. Men jag är ju väldigt textfokuserad. Tycker att det där
kom lite senare för mig. Just det där med att liksom bli så intresserad av text. Jag tror det kom när jag själv började bli intresserad av att skriva text.
Ja, men det är ju rimligt.
Man bara lyssnar på så här Nick Cave och så här, vad fan. Det är också en så tydligt liksom, mäktiga narrativ.
Ja.
Så att man verkligen kan... Det finns ju någonting fint med att kunna måla upp någon slags bild framför sig. Någon slags,
verkligen.
Att man hamnar i en filmisk miljö.
Ja, verkligen. Man tar sig iväg på en resa och speciellt när någon har fått till en sån här liten twist. Mm. Så man bara, åh, det är så smart.
Men hur gör du när du... Fan, jag är så bra! Hur gör du när du... Text är ju liksom... Det är fruktansvärt plågsamt att skriva, tycker jag. Det är liksom, musiken är... Den är alltid joyful.
Det kommer ju av sig själv på ett helt annat sätt.
Och även om man har en dålig dag, man liksom bara, fan, det låter allting skit. Då kan man komma tillbaka och dagen efter så blir det bra. Men text
kan du köra ihop sig.
Text handlar om så jävla mycket arbete.
Ja, verkligen. Och det här småpillet och inte nöja sig för lätt med de här vanliga rimmen. Och bara så här, nu vill jag att det här ska kännas som att man verkligen har tänkt på det.
Hur gör du när du kör fast?
Ibland är det ju helt omöjligt att göra någonting. Då får man nöja sig och bli skitlåt.
Ska jag nöja mig att den här texten är helt fruktansvärt vanlös? Ja. Ingen kommer bry sig om texten ändå.
Nej, men alltså, någonstans är det så här, vissa dagar går inte.
Ja, jag vet.
Då är det lika bra att bara, fan, vi nöjer oss här.
Mm.
Och sen vissa dagar, när du har ett starkt koncept, när du har någonting i huvudet, det här vill jag skriva om.
Mm.
Då kommer det oftast ganska lätt. Det är de här gångerna när du kommer in som ett blankt blad och bara så här, jag har ingenting att säga idag. Ja. Och då går det inte så lätt.
Vad ska jag äta till middag?
Ja, men typ. Livet kanske är toppen. Jag är ju också väldigt svårt att skriva om bra grejer. Och om livet är toppen just då kan det vara väldigt svårt.
Varför är det så svårt att skriva positiva texter? Det är liksom helt omöjligt.
Svårt alltså. Gud, jag gräver ju långt bak när man har mått dåligt, när man har gått igenom saker och... Snart tömmer man ju dem. Mm. Snart är det nästan så här, nu måste jag börja må dåligt
igen. Jag måste hitta på någonting.
Något lär hända.
Ska jag mörda någon?
Ja, något spännande i mitt liv lär hända. Något som inte är bra liksom.
Men jag tänker mycket på det där just när det kommer till musik och text. Det man livnär sig på, det man gör är musik. Och det är liksom någonstans det viktigaste som finns för en själv. Men för andra så är det ofta som en slags allmän giltighet.
Ja.
Att man bara så här, jag är likadan när jag spelar upp liksom mina låtar för min tjej. Ja. Och bara så här, fan, det blir jävligt bra idag. Ja. Känns så bra liksom. Jag har en liten svacka så här, jag har mått lite dåligt så här. Det här blir så fint.
Ja.
Och så förväntar man sig att folk ska känna likadant som man själv gör om sin egen musik och sin texter.
Ja.
Men med det sagt så finns det ju liksom det finns ju en kraft i musiken och i texten.
Oh ja.
Men det här är ingen fråga, det är nog bara liksom att jag tänker att det som jag tycker är så mäktigt med musik också, att det finns en i det här alldagliga så finns det här livsviktiga i det.
Ja, men exakt, verkligen.
Alltså utan musiken, jag tror inte jag hade funnits kvar liksom. Jag tror inte det, jag är nästan helt säker.
Nej, men jag förstår.
När man är väldigt emo. Men någonstans så fyller det den funktionen. Oh, är det någonting som du liksom... För du har ju också hållit på med musik liksom hela ditt liv, antar jag.
Ja, jag kan verkligen relatera till det. Och jag tror att livet hade blivit väldigt tomt om man valde en dag att nu orkar jag inte längre, nu vill jag göra något helt annat.
Tror du inte att man då hittar något annat? Då,
liksom? Något kreativt, det tror jag. På något sätt så kommer man vara i det här skapandet i alla fall av någonting. Vare sig det är att skriva en bok eller skriva en låt. Någonting kreativt tror jag att jag skulle landa i till slut. För att annars skulle jag nog bli tokig. Jag har haft vanliga kneg och kommit hem och känt så här, jag är helt tom.
Ja. Eller, men det hedrar i det också. Det är, liksom,
ja, gud,
det är så jävla fint, tycker jag, när man får inte saker att fungera. Så man måste liksom, don't quit your day job.
Exakt.
Men med det sagt så kan man ju också få den här känslan att, men jag, nu känner jag att man vet om att man har en tidsbestämd plats här. Mitt liv rinner genom mina händer.
Ja, verkligen.
Det är liksom viktigt att ta tag i det här nu.
Ja. Det är så sant. Men man ska också skatta sig så jävla lycklig att man får göra det.
Ja, herregud.
Gud. Det är ju...
Det, är ju, det säger man ju hela tiden också. Jag har världens bästa jobb.
Det är lätt att glömma det. Ja. För det kan ju också vara väldigt slitigt och att man ska skapa något hela tiden. Och man har förväntningar att skapa någonting hela tiden. Ibland säger jag så här, gud vad skönt att bara gå och ställa mig i en butik. Och så går jag hem klockan 5 och då har jag lämnat allt. Mm. Liksom. Nu stämplar jag ut. Mm. Man stämplar ju aldrig ut från det här jobbet.
Det går inte.
Nej, hjärnan ligger ju alltid. Och liksom fundera på en text eller spelar upp en låt i huvudet.
Kan du få den här känslan ibland, herregud vad egocentrerad jag är.
Ja, otroligt.
Det enda jag tänker på är mig själv.
Ja, eller typ när jag spelar upp om jag är skitnöjd med en ny låt och så ska jag spela upp den i bilen för familjen. Typ, är det okej att vi sätter på en ny låt här?
Alla bara.
Och de säger ju självklart, liksom, men någonstans skäms man ju att man frågar ens. För man vill, och så blir jag ju skitledsen om de inte tycker att den är lika bra som jag tycker.
Men du ska inte glömma, du är från Gävle också.
Ja.
Det finns ju, det är ju den norrländska jantearven.
Ja, det är verkligen det.
Det är liksom, det är folk som inte kommer från Norrland, de fattar ju inte det.
Nej, men de har ju inget problem att så här, liksom sätta på sin egen låt och digga till den. Ja. Själv sitter jag och kollar ner i backen typ, ja, och bara så här, vad tycker ni då?
Skäms, man är helt chockad. Typ.
Och det sjuka är hur man lyssnar med andra öron. När du spelar upp det för någon. Du kan ju ha älskat låten hela dagen. Du har lyssnat på den hörlurar och bara, fy fan, vilken jävla låt. Så spelar jag upp den för någon. Och då är jag så här, det är inte så bra. Så. Shit.
Nej, fan, det här är inte bra.
Jag dålig mixen här. Och så börjar jag höra massa så här, saker som de absolut inte hör. Men det är det som är ganska bra att spela upp den. För du blir jävligt kritisk
mot
dig själv. Men nej, jag är verkligen norrländska jantelagen där.
Man ser liksom reaktionen från dem man spelar upp. Man bara,
ja.
Fan, det här var inte bra.
Nej, exakt.
Jag kommer ihåg att spela upp en låt för farsan en gång. Så han bara, för han, jag är ju trummis som början. Ja. Och pappa är också trummis. Och så han bara så här, fan, har du gjort det här? Man bara, ja, men jag har faktiskt gjort det.
Ja.
Men att det finns någonting så här... Man måste verkligen överbevisa. Sen är de såklart, det är säkert din familj också, jättestolta.
Ja.
Men
säkra måste, kort att spela upp för. På
precis, man måste ändå liksom upp till bevis.
Ja, ja. Men så är det. Min pappa är också musiker, så han lyssnar också med musikeröron på ett annat sätt. Han lyssnar på hur instrumenten spelas och hur mixen låter. Och det gör ju inte mamma.
Nej.
Hon älskar ju när man har lite höga toner och tar i och då bara... Åh! Då kan jag aldrig slå fel.
Åh, min dotter!
Du vet, det är typiskt amerikanska program när de kommer till den här höga tonen i slutet som bara applådera. Det är ju liksom mormor och mamma, då vinner man dem. Har man en sån grej med i låten, då är det liksom... Lyfter det liksom inte riktigt någonstans, utan det bara är en låt med en jävligt bra text och så. Då är mamma och mormor, då tappar man dem lite. Så man har ju lärt sig lite vart man vinner sin crowd.
Precis. Men du, jag tänkte på EPN, Learning Experiences.
Yes.
Heter den ju. Kände du att du liksom när du från förra filmen, jag tycker att den skiljer sig från förra albumet såklart.
Det, absolut.
Och samtidigt så är det ju någonting som jag tar för givet att det ska göra, men man gör nya.
Ja, men
när man släpper nya alster.
Ja, dels det. Innan den här EP:en så har jag varit signad direkt till USA. Och det gjorde ju väldigt stor skillnad. För de är ju väldigt, det ska vara radio och det ska vara det som är nu väldigt amerikanskt. Och jag började väl skicka mer och mer sådana här typer av låtar till dem. Mer organiska låtar som jag kände att det här vill jag göra. Och fick liksom till svar att ja, den är jättefin men något mer sånt här. Och jag kände bara mer och mer att vi drar åt olika håll. Så nu, för första gången är jag ju på ett svenskt label och får lite mer frihet kreativt. Och jag var väldigt tydlig med, när jag gick in i den här dealen, att det här är det jag kommer göra nu. Jag vill göra country pop, jag vill göra mer moget sound. Något som för mig är roligare att göra live. För jag är sjukt trött på det här liksom, superproddade. Och gör det live är inte så kul tycker jag.
Nej.
Jag är inte heller någon som dansar runt. Så jag känner liksom att nej, det här får jag ju sjunga och berätta mer. Och jag tror bara att det är liksom någonting jag har strävat efter en lång tid. Så det extra kul med den här EP:n är just att här har jag fått vara helt fri ändå.
Ja, men det är ju som vi snackade om när du kom. Att det där är väl den svåraste, bland det svåraste man går igenom också.
Ja.
När det kommer till ens profession. För att man måste ju liksom... Ibland så måste man ta sig igenom det bara.
Oh, ja.
Men det är just det att, liksom, att vara på ett ställe där man bara säger... Ah, fan vad kul, jag kan hålla på med det jag gör.
Ja.
Fast det är inte det jag vill.
Nej, men
det
man är liksom... så tacksam ändå.
Ja.
Och speciellt som ung, när man är yngre, man vågar liksom, man kan inte stå upp riktigt för man, det är amerikaner, de är duktiga på att övertala dig och göra det mesta liksom, och ändrar allt. Till slut så är ju det rätt, och det är det tog mig dit jag är. Men någonstans så tror jag att det är viktigt i alla fall när man hittar den där, när man hittar sig själv och vågar stå upp för sig själv, att man verkligen gör det. För att, och det känns extra skönt nu. Det tog tid för mig, jag är ändå liksom 30 år. Och nu känner jag att nu släpper jag min EP, den här står jag helt bakom.
Det är ju superstrångt verkligen. Men har det liksom, fanns det något problematik? För jag vet ju också hur amerikanska labels är, att det kan ta en jävla lång tid att också ta sig ur kontrakt. Ja. Och liksom...
Nej, jag tror vi kände båda två att vi drog åt olika håll. De ville att jag skulle in i dans. Ja, exakt. Nej, de ville att jag skulle in i dansvärlden mer, och jag ville ju bort från den. Så att, vi kände väl, jag skickade en typ av låtar och de skickade en typ av låtar till mig, och jag vart bara så här... Ja, det här känns ju som att vi är på väg åt olika håll. Sen kom också corona, och då inser man ju också att sitta i Sverige, de sitter i LA eller New York, det var väldigt svårt att samarbeta. Så vi var ganska överens om att liksom, vi avslutar det här. Vi hade en väldigt, väldigt härlig, underbar A&R där. Så hon var liksom som en mamma, hon skulle aldrig hålla kvar en om man inte ville det.
Nej, jag fattar.
Så det, och det är väldigt ovanligt för att vara Amerika. Men så det blev ändå, det löste sig bra.
Men hur, jag tänker, hur gick det till med den amerikanska, för att du sjöng också med Ace of Base ett tag, va?
Ja, det var en kort sekvens i livet efter gymnasiet faktiskt, som jag fick en förfrågan om att vara med i en ny start med de gamla killarna. Och i ärligt talat, när jag fick den förfrågan så visste jag inte vilka Ace of Base var. Och jag var ju såhär, shit, jag känner igen namnet typ. Så fick jag googla lite, och pappa och mamma bara, vad fan, hur kan du inte veta? Så kände man igen låtarna typ såhär, de största hitsen hade jag ju hört typ på Smurfits eller någonting när jag var 3. Men så jag åkte ner och sjöng för dem live, och sen så var jag med där i ungefär 2 år.
Jaha.
Ja, vi åkte på en världsturné och en Europaturné, och det var ju väldigt lärorikt. Speciellt så här efter gymnasiet. Jag hade ingenting. Vad fan ska jag göra? Liksom, så att få jobba med musik redan då var ju så här, ja, nice. Men jag fick ju inte skriva själv.
Nej, såklart.
Och kanske inte göra den musiken som jag ville sjunga.
Nej.
Så att efter den tiden kände jag väl att nu vet jag exakt vad jag inte vill göra.
Ja, precis. Man bara, jag finns också, men nu är jag bara som ett instrument.
Ja, men det var lite så. Man kände sig, jag fick inte skapa på det sättet jag ville, utan det var bara att göra det man blev tillsagd lite grann och så. Så att det var kul då. Alltså det var ju absolut lärorikt. Men mycket lärorikt vad jag inte vill göra.
Men jag fattar.
Mer än vad jag vill göra. Ja.
Ja. Men hur ser du på liksom själva turnerandet och liksom, skriveprocessen versus att stå på scen? Det är ju liksom, jag pratar ofta om det, det är ju två helt olika saker,
verkligen. Alltså jag älskar ju att skriva. Jag känner mig som en låtskrivare i hjärtat liksom. Och jag skriver även till andra och skriver till mig. Så det är ju en annan del. Och att stå live och sjunga, det är också helt underbart. Det är två helt separata.
Jag brukar säga att det är den förlängda armen av det verket som man, eller så här, musiken som inspelar den. Den får leva lite till.
Och det är en sån härlig rush just där och då. Då är man, när man är i det, då är det så här, shit, det här är fantastiskt. Men det är ju också fantastiskt när du har skrivit en låt och lyssnar på den sen och bara, åh gud, här fick vi till något. Men det är två helt olika rush.
Ja, jag vet, det är det. Men har du haft någon så här, är turnerandet liksom ett självklart val för dig också när du liksom släpper musik, något som du vill ägna dig åt?
Jag gjorde ju en USA-turné precis innan corona började. Och det var ute 1,5 månad och då åkte vi runt hela Kanada och USA. Och då insåg jag att det är otroligt slitsamt.
Ja, jo.
Vissa dagar var jag så här, jag har inte gjort för det här. Jag är trött. Jag saknar mina hundar. Och då var jag ju så här, gud, jag vet inte om jag har gjort för det. Vissa turnerar i flera år.
Ja.
Och då insåg jag att det kanske inte är. Men sen när man väl spelade live på kvällen, då var det hur kul som helst. Men jag var också otroligt trött efter den turnén. Och sen kom jag hem och så gjorde jag en Europa-turné. Så att för min del, absolut, turnerandet är en stor del av det hela. Men det har också varit fokuserat i utlandet för mig. Jag har inte turnerat i Sverige.
Nej.
Någonting nästan. Så att det är kanske en helt annan grej.
Mm.
Det tror jag ändå. Då är jag närmare hemma.
Ja, så på är något vis.
Man men är så
du,
jäkla ensam där borta.
You win some and lose some. Det är just, liksom, jag älskar att turnera i USA. Jag tycker det är helt grymt. Ja. Bara för att det är liksom...
Ja, men det är en lyssnande publik. I,
på verkligen. De är sätt. Så jävla taggade. Ja. Och sen spelställen är så jävla bra. Det är liksom... Här i Sverige.
De älskar livemusik.
Ja, de gör så det, de verkligen. Det. Och ja. Liksom, det, motsvarande i Europa skulle man vilja säga är Tyskland. Liksom. Att de också har en lång tradition av att gå och kolla på live. Så här.
Medan jag i Sverige är... Vi är ganska bekväma här.
Ja, alltså, vi, i Sverige är det liksom något sånt... Det är lite den här inställningen. Jaha, håller på med musik. Kan man verkligen leva på det?
Ja.
Ja, men nu ska jag gå och kolla på det i alla fall. Ja.
Så är det verkligen.
Alltså, medan i USA, de bara... So happy for you. Ja. Alltså det där är liksom, ja, liksom att vara artist eller musiker, vilken musiker som helst, är ju typ det fetaste som finns där.
Verkligen. Varenda Uber-chaufför är musiker, ja, artist eller manager. Nej, men så är det verkligen. Och det som du säger, här fattar ju inte folk hur man kan leva på någonting.
Nej.
Jag vet inte hur många gånger jag har förklarat för min mormor eller morfar hur mitt arbete ser ut, för de fattar ju inte. De tror att jag lallar runt om dagarna och gör ingenting.
De bara, lär du ut? Lär du folk
är, man inte med, är man inte med i Mello eller något sånt, så mormor har ju frågat mig, får du inte vara med i Mello? Men jag vill inte vara med i Mello, hon kan inte förstå. Jag försökte förklara för henne, jag har uppträtt på MTV. Jaha, men Mello då?
Du vet, ja, man bara, du står alltid högst.
Ja, det är men Allsång på Skansen eller Lotta på Liseberg, det är liksom de grejerna som de som inte håller på med musik ser. På ett annat sätt, och så kanske man själv tycker att man har gjort något jättefett. Och så bara, är det ingen som fattar det? Det är också lite frustrerande.
Ja, men verkligen. Men det, samtidigt så tänker jag så här, att det är också det som är kul att det finns. Jag menar, det finns i den superkommersiella sfären.
Ja.
Men det finns ju också en massa annat som faktiskt funkar.
Absolut.
Det är lätt att man så här bara... Fan, det enda som... Det är samma artister år ut och år in som får uppmärksamhet i lilla Sverige.
Ja.
När det finns otroligt mycket, mycket intressantare artister och band.
Mm.
Men
de väljer ju kanske också att inte exponera sig i de här sammanhangerna.
Dels det tror jag faktiskt. Ja. Men jag tror också att det finns en... Det finns plats för allt. Liksom.
Absolut. Det är lite synd. För det är mycket som faller under radarn.
Ja, men så är det. Väldigt bra. Väldigt, såklart. Men samtidigt så kan också, jag tänker på, liksom, inom indievärlden är det ju verkligen så.
Mm,
det är väldigt mycket som inte ens får chansen i Sverige.
Absolut.
Som är skitbra. Men samtidigt så kan jag också tycka så att, men det är också lite av grejen.
Ja.
Alltså det därav namnet indie liksom. Det är ju inte den kommersiella liksom i mitt förhållande popkulturella sfären.
Nej. Det är det ju inte, kanske inte speciellt i Sverige.
Nej, men precis.
Här är ju väldigt mycket svensk musik som också går hem och hiphop.
Ja,
svensk
verkligen.
Hiphop.
Mm. Ja, men precis.
Det är ju, får ju mycket fokus här. Mm. Och det är lite synd, för jag är lite rädd att vi ska tappa det här. Vi har ju haft väldigt bra export.
Mm.
Lyckas med väldigt stora grejer. Och det känns som att fokuset nu är väldigt mycket på svenska och det är mycket svensk hiphop och då är det ju väldigt svårt liksom, för det är ju Spotify sitter med all kraft.
Ja, jag vet sådär. Men allt sånt där går ju liksom i vågor liksom, det kommer komma en period när inte Spotify har all makt. Alltså det är ju, allting är ju liksom, det är ju bara vänta ut saker.
Ja, men, det är väl det. Det
har min pågått. Tid kommer.
Du har hoppet i alla fall.
Precis, man sitter med gummi.
Ja, man kan hoppas.
Norrlands ljus, alkoholfri, ekologisk.
Ja, podden är ju såklart sponsrad av min huvudsponsor Norrlands ljus, alkoholfri, ekologisk. Så vill ni ha en ljus god lager, då vet ni att ni ska köpa Norrlands ljus. De är bäst. Men vet du, jag tänkte när det kommer till inspiration och så här, när du själv skriver, hur och tillvägagångssättet när du skriver. Hur, vad är din go-to liksom startup när du skriver musik?
Ja, men jag försöker ju alltid ha... Det är därför hjärnan aldrig vilar på något vis. Man tänker alltid tillbaka i tiden och gräver i sig själv. För jag tycker om att ha ett koncept när jag går in i en session. Jag skriver ofta med andra producenter och låtskrivare och ibland själv. Mm. Och även då vill jag ha någonting i bakhuvudet i alla fall som så här, det här vill jag skriva om idag. Mm. Så det försöker jag, till frukost sitter jag ofta liksom och bara så här, tänker och bläddrar runt för gamla bilder och försöker väcka mina minnen från tuffare tider. Nej, men och sen jag läser jättemycket. Och kollar mycket film. Jag får mycket så här känslor och inspiration från att liksom läsa, tycker jag är otroligt bra. För då får du på något sätt hoppa in i någon annans hjärna ett tag. Och känna det den personen känner. Och det kan ju vara väldigt givande. Så jag försöker ofta ha det klart för mig. Men sen bara gå in och sen kan det bli något helt annat ändå. Det är inte säkert att det blir det jag tänkte skriva om som jag skriver om. Utan, men det är skönt att ha någonting i alla fall. Och melodier, det kommer väldigt, alltid kommit lätt för mig. Så att det brukar alltid få till melodier på något vis. Och speciellt om det är en skön vibe i studion och man jobbar med folk som är ett liksinnade och duktiga musiker. Då melodierna brukar alltid liksom komma. Men så det är, för mig är det att ha texten lite någonstans i huvudet. Vad det ska handla om? Och vem är jag idag? Vart är jag idag? Så det brukar oftast gå bra. Sen vissa dagar som du sa tidigare, då är det liksom bara att gå hem.
Nej, jag vet, det är svårt. Jag blir så imponerad av liksom er som håller på mycket med session skriveri, för det är så speciellt. Jag har gjort det en
del. Det är
väldigt
speciellt.
Men och jag har skitsvårt för det.
För att jag det är inte för alla.
Nej, det är verkligen inte för alla. Nej. Jag liksom, jag tror att jag har för starkt kontrollbehov ibland. Ja. Jag kommer ju från bandvärlden, men då har vi ju skrivit, det är skillnad. För då är man liksom någon slags,
är ju ett redan.
Då är man redan ett och man jobbar mot det. Jag kan bli så förvirrad när det är så här session. Jag bara,
många olika viljor. Ibland kan det vara för starka viljor. Och då känner man ju så här, nu är det lika bra att jag är tyst och backar här och så tittar vi vad det blir. Och så kanske man inser att nu skriver vi nog inte till mig idag. Utan vi skriver något annat. Man får ju upp ibland om det är lite starka viljor. Men jag har gjort det här också som du sa. Sessions 5 dagar i veckan. Dejtat runt nya. Och nu kanske hittat ett gäng där jag vet att vi klickar, vi funkar. Vi gillar samma grejer. Och då är det ju skönt. Då går man in med en helt annan trygghet. Än när du ska gå in och så ska du jobba med någon helt ny producent, topliner. Och så kanske det inte funkar alls.
Men det är speciellt.
Ja. Det är verkligen en speciell situation. Jag försöker inte göra så många sådana. För det suger mer energi också. När man inser
när man bara, herregud, det här känns inte
det här
bra.
Kommer inte bli bra.
Nej, men när man kommer in i rummet och bara, herregud, det här kommer inte bli bra.
Nej, det räcker att du har tagit en kaffe ihop så inser man bara, okej.
Det är så sjukt att det är så.
Det är verkligen, man känner energier. Verkligen. Så att det känner man av snabbt.
Hur kom musiken in i ditt liv? Alltså när märkte du, eller när, kommer du ihåg det? Alltså kände så här, fan, det här är ändå någonting som jag vill ägna mig åt. Och det här är alltså, det jag vill hålla på med.
På något sätt har det alltid varit självklart för mig. Jag har aldrig velat göra något annat. Från att jag var en liten kid liksom. Så att jag började väldigt, väldigt tidigt. Liksom min första julklapp fick jag, min bästa julklapp fick jag när jag var 7. Då fick jag ett piano med förinspelade bakgrunder och en mic. Stod på mitt rum och sjöng där liksom. Så att, och började skriva egna låtar jättetidigt. Och pappa hade ju studio hemma. Så i väldigt tidig ålder började jag spela in mig själv och prodda lite lätt och skriva egna låtar. Så det gjorde jag från att jag var jätteliten. Och det har aldrig varit något annat jag velat göra. Liksom. Det gäller att jobba med djur. Och det var alldeles för mycket skola och plugg. Så att, det har varit ett enkelt val.
Det får bli sången för jag.
Veterinär och 7 år i skolan. Nej.
Shit alltså. Det är så coolt. Det är fint tycker jag när man... Det är någon viss tid där när man som kid märker att man har någon slags mani över någonting.
Ja.
För det var samma för mig med trummorna. Liksom. Jag var också 7, 8.
Ja.
När det liksom blev en del av vardagen.
Ja.
Så att man bara...
Och något så fort som jag kom hem, lite mer naturligt kanske precis, för dig. Att man också, i dig.
Nej men exakt. Att det är så här, här finns det någon slags anledning till varför jag håller på med det här. Jag tycker det är så intressant, för att om det var så att jag känner ju många som bara, åh, jag önskar att jag kunde spela ett instrument. Jag bara, men spela.
Ja.
Alltså om du vill lära dig spela ett instrument så kan du faktiskt göra det.
Ja, det handlar ju bara om att ju äldre du blir, desto tuffare är det ju
absolut,
att lära sig men, något nytt i livet.
Ja, men jag menar samtidigt så handlar det också bara om att, liksom lägga ner tiden på det.
Vad fan och ha lite pannben.
Ja, men exakt.
För det är ju tufft i början. Man hatar ju att vara dålig på saker.
Ja, men exakt.
Och det måste man vara en period. Vara riktigt dålig på någonting. Mm. Jag kan känna igen mig i det också. Jag har velat lära mig spela gitarr. Och där är jag en sån. Jag önskar att jag hade lärt mig gitarr. Och det är ju någonting som jag aldrig har haft tålamodet. Och jag har liksom köpt en gitarr säkert 3 gånger. För att jag har sålt den däremellan. Jag
är aj, fan!
Och det är så jävla ont i fingrarna. Och jag är så dålig. Och så inser jag bara att nej, fuck det här skit. Jag orkar inte. Och så gör jag mig av med gitarren. Och så kommer jag in i en period ett år senare. Jag ska lära mig gitarr. Och det är samma visa varenda gång. Så jag är lite besviken på mig själv. Att jag inte har det här.
Du får gå in. Sista gången för att ge det.
Jag tror att jag har så otroligt dålig koordination.
Jaha.
Ja, jag har ju en sån här som inte kan klappa och stryka mig på axeln samtidigt. Det går liksom inte. Så jag kan absolut, jag kan sätta ackorden med fingrarna, men då funkar inte höger handen. Så på något sätt har jag bara så här.
Men hur funkar det med pianot då för dig? Men det är ju för dig överskådligt.
Ja. Det går bättre och jag ser på ett annat sätt. Och, men även där, då ska ju foten jobba. Mm. Det hade jag problem med liksom. Så att, gitarr, nej, jag tror inte. Gitarr och dans och allt sånt där man ska göra saker med olika delar av kroppen samtidigt. Då är jag helt tappad. Det kanske är därför jag går åt lite sån här organisk musik. Sitt på en stol och sjung.
Stå still där.
Ja, ja men verkligen. Alltså så fort jag, när jag var ju samma där när jag var senad i USA och de ville att man ska lägga någon danskurser och grejer. Och jag kände ju direkt bara, oh, gud det här, de vet inte vad de ber mig om nu. De gav upp det också ganska snabbt.
Men du, jag tänkte när du hoppade av, eller hoppade av när du liksom avslutade det samarbetet med det amerikanska skivbolaget. Fanns det en rädsla också inför att aha, fan nu förvaltar inte det som jag har liksom...
Ja, och rädsla att tappa det jag har byggt upp. Liksom. Jag hade ju en låt till exempel som blev väldigt stor i Asien av alla ställen. Utan att man liksom på något sätt vet hur det ens gick till. Och de älskar ju den typen av musik. Så då tänker jag så här, gud, country är inte skitstort i Asien.
Nej.
Och kommer de bli besvikna nu när jag liksom har helt gått i en annan riktning? Eller helt, men det är fortfarande jag, men det är en annan grej. Och absolut, jag har säkert tappat ett gäng, men jag har kanske vunnit ett annat gäng. Så att man kan liksom inte bara plisa andra.
Nej,
men för då kommer du inte vara glad själv. Och stå.
Så är det ju. Man måste ju hitta den här liksom, nerven som gör att man... Om man nu har bestämt sig för att hålla på med det här, som också är så overkligt svårt att hålla på med.
Verkligen.
Då tror jag att det är enda sättet. Alltså man kan hålla på genom någon annans agenda.
Ja.
När man är i en viss ålder. Men sen när man liksom kommer till en viss ålder, då vill man vara sin egen. Liksom.
Ja, men verkligen. Så att det är klart, det fanns ju, det är ju läskigt att byta och gå i en annan riktning. Men nej, jag är ändå glad att jag gjorde det.
Det tycker jag låter helt ett klokt beslut.
Ja.
Men du, vad heter det, Klara? Vad händer nu i vår och i sommar?
Nu i vår, jag har släppt ju precis, ja nu är den släppt då. Den är ju inte det när vi pratar nu, men släppa EP, få barn.
Ja, det är förskott.
Tack så mycket. Så att,
vi är ingen turné här.
Ja, men det där är ju också så roligt. För att det där är någonting man har funderat över. Hur mycket kommer jag kunna jobba? När manliga artister får barn så är liksom, de får en dunk på axeln. Och bara, fan, farsan. Så skriver de gärna en låt om sitt barn och det är så gulligt. Och så när kvinnliga artister får det så är det lite mer så här. Så din karriär är över nu.
Det blir ingen turné.
Det blir, ska du släppa mer musik? Det är typ som att man blir handikappad eller dör typ, bara för att man ska bli mamma. Nej, men så att det var läskigt att bestämma sig att få barn, tycker jag. Men någonstans är jag 30 år, jag vill ha barn. Och till slut får man bara dra plåstret och bara väg.
Ja, vad fan?
Vad
då, du gör ju fortfarande det du gör.
Exakt, och jag känner på något sätt att blir det en turné till hösten, då får väl ungen följa med då.
Ja, det är väl ingen...
Svärmor.
Ja, precis.
Får följa med barnvakt.
Ja, det är väl easy. Det är easy peasy.
Jag tycker det är bra också att man naturaliserar det lite grann. För att jag tror att jag vet att många kvinnliga artister och kollegor som känner den här rädslan. Att de tänker att jag kommer förlora allt jobb. Ingen kommer vilja signa mig. Och så om jag ha barn. Mm. Och vilket är helt sjukt. För det skulle en manlig artist aldrig tänka.
Nej, det är så jävla sjukt. Och dessutom om man har, om liksom, har man tur så har man ju liksom folk runt omkring sig också som gladeligen hjälper till. Det är väl det som är hela grejen. Man kan ju lösa vad fan som helst. Om man vill.
Ja, ja men det är uppenbart. Att det är absolut en större förändring för mamman. Med allt. Mm. liksom. Mm. Det är, så är det ju. Men jag tror inte att det är omöjligt att faktiskt kombinera. Det är inte, jag kommer inte gå hem på någon slags mammaledighet i ett år och säga hej då, vi ses nästa år. Utan jag kommer ju jobba ändå.
Ja, men exakt.
Utan det kanske blir en lugn sommar. Mm. Eller lugn. Lugn vet jag inte. Men...
det kommer bli en fantastisk sommar. Ja. Du, Klara, stort, stort tack för att du ville vara min gäst.
Ja, men tack snälla.
Nu skiter vi där. Klara May, stort tack till dig. Glöm inte att lyssna på hennes EP, Learning Experiences. Och ta hand om er. Vi hörs nästa vecka.